Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Visar lite av klassen, det är därför AIK har tagit hem honom.
Nabil Bahoui med första målet sen han återvände. Han har med sig Bahoui, spelar honom. Nabil Bahoui, stolp in! Han är tvåmålsskytt.
Ja, Nabil Bahoui gjorde två mål i sin andra comebackmatch för AIK. Så verkar det som att Solna-klubben hittat den sista pusselbiten i jakten på Europaspel och att försvara sitt SM-guld. Men bara några veckor senare hade luften gått ur såväl AIK som Bahouis säsong. Och tidigt under försäsongen kom ytterligare en motgång i form av en skada som skulle hålla Bahoui borta från första halvan av årets säsong. Därför kan man säga att Nabil Bahoui är en av få som gynnats av att allsvenskan skjutits på framtiden efter coronautbrottet. Och i den här poddintervjun bekräftar han att han räknar med att kunna vara med från start när allsvenskan drar igång, åtminstone i träningssammanhang. Samtidigt är han självkritisk när det gäller just de småskador som plågat honom under karriären.
Varje gång jag har velat steppa upp på den nivån jag tror jag kan vara på eller jag har varit på, så har jag oftast fått ont någonstans och så att jag har aldrig riktigt tagit min kropp seriöst. Jag brukar kalla det liksom ett fuskbygge, så att jag bestämde mig att ja, den här försäsongen ska jag verkligen sätta en bra grund så att man kan göra en sista rush liksom.
Efter en lite tyngre avslutning på fjolårets säsong, där man för första gången på länge blev trea i Stockholm, spirar revanschlustan i AIK. Men Bahoui ser inte 08-rivalerna Hammarby och Djurgården som de svåraste konkurrenterna om SM-guldet.
Ja, jag ser nog Malmö som största alltså så här, hotet. Sen nu kommer ju både Hammarby och Djurgården få känna på att ha både Europa och Allsvenskan och få se hur det går liksom. Men jag håller nog Malmö som större hot om man säger så.
Och vi pratar om Bahouis nya roll i AIK. Numera tillhör de mer etablerade spelarna. Bahoui tar rollen som lagpappa på allvar och det är tydligt att han vill bygga en ny kultur kring hur de äldre spelarna behandlar de yngre talangerna.
Inkylning, det var ju det BP sa. Och då var det inkylning och allt vad det innebär. Så, och ta in bollar och putsa dojer och allt vad det innebär. Så det var, det är lite annorlunda nu. Så det är ju viktigt att de ska känna att de är välkomna liksom.
Och det intervjun är naturligtvis mer och vi talar om de viktiga åren i BP:s akademi för Bahoui. Om åren då han gick från att knacka på landslagsdörren till en tynande tillvaro på Hamburgs bänk. Om hur han resonerade när han gjorde flytten från AIK till Saudiarabien trots att det fanns en del intressenter från bättre ligor. Och om spekulationerna att han skulle kvävas av Rickard Norlings defensiva taktiska tänk. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta.
Ålder?
Yes. 29.
Bor?
Kungsholmen.
Familj?
Föräldrar, syster, fru, son, mormor.
Utbildning?
Ja, gymnasiet.
Lön?
Så jag klarar mig.
Vad kör du?
Bil och jetski.
Vad läser du?
Nyheter.
Vad tittar du på?
TV.
Vad lyssnar du på?
Bra fråga. Musik.
Vad spelar du på?
PlayStation.
Vem är för dig världens genom tiderna bästa spelare?
Tufft, men jag skulle säga Ronaldinho eller Zidane.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Olympique Marseille. Jag vet faktiskt inte varför. Jag fick en tröja när jag var liten, tror jag.
Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare?
Min första officiella landskamp på Friends.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter en match?
Det var inte till mig, men det var Benzema faktiskt.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Bra fråga. Jag tycker alla är bra faktiskt. Alla regler är bra.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare? Något du hade velat ha?
Huvudet, var bra på huvudet.
Har du något mål du gärna plockar fram på YouTube för att komma på bra humör? Något som du har gjort?
Det finns några, men jag gillar att blicka framåt. Men om jag fick välja någon kanske... Helsingborg hemma.
Vilken är din favoritfilm?
Scarface eller Gudfadern.
Om du hade fått välja någonstans på jorden där du helst hade velat bo, var hade du då velat leva?
Segeltorp.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Sällan, men när man är lite ironisk mot vänner och ska berätta en rolig historia kanske man ljuger lite till.
Som fotbollsproffs har du säkert handlat en del genom året. Vilket köp ångrar du?
Alla bilar.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Psykologi.
Vad gör dig rädd?
Insekter.
När var du riktigt lycklig senast?
När jag fick min son.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Här är det Bahoui. Och den första touchen, den är bra Bahoui. Nästa är ännu bättre. Här kommer AIK, här kommer Bahoui. Och han är kreatör och målskytt. Nabil Bahoui är vansinnigt bra. Och Bahoui är på det viset. Bahoui får det att se så enkelt ut.
Ja, det har ofta sett lekande lätt ut när Nabil Bahoui spelat med AIK i Allsvenskan. Flera sekvenser har det varit uppenbart att han haft ett spel i sig som borde räcka till i betydligt större sammanhang. Därför är det ju lite av en gåta att han inte lyckats göra något större avtryck i de fyra utländska klubbar han representerat. Speciellt med tanke på att han inte varit speciellt skadedrabbad fram till den underkroppsskada som hållit honom borta från spel och träning under vintern.
Vi talas ju i lite speciella tider, vi träffas inte utan det är ju via Skype som gäller. Det är ju speciellt det här med corona och så. Hur ser dina dagar ut?
De är faktiskt lite speciella i och med att det är nu allt det här med social distance och vi träffas på fotbollsplan istället för omklädningsrum. Vi får med oss mat istället för att äta tillsammans. Så det är lite speciellt faktiskt, men jag tycker i alla fall AIK har skött det på ett bra sätt och man har försökt anpassa sig på bästa möjliga sätt.
Vilket tränar ni?
Som vanligt skulle jag säga.
Du har ju varit skadad och ju, man kan säga det är väl kanske en av få ljuspunkter liksom i det här mörkret annars, men att jag menar, det blev ingen allsvensk premiär som du hade missat. Vad talar för om allsvenskan kommer igång i mitten på juni som man hoppas att du kan vara med då?
Ja, jag har ju något så här slutprovtest några dagar innan premiären är sagt att den ska spelas. Så skulle jag klara den så skulle jag få kunna gå i full träning några dagar innan premiären. Så att, ja, sen handlar det om hur snabbt jag kan få igång rytmen och fysiken och allt vad det är. Så, men jag har alltid siktat på premiären, så att någonstans där innan eller efter. Så.
Hur mycket deltar du i en kollektiv, alltså i det som är träning så att säga? Hur mycket deltar du i det?
Ja, så det händer vissa pass att det är ungefär samtidigt som när laget kör, så då är man ju med på snacket innan och efter. Men annars så är jag precis nu vid överhoppet när jag hoppar över och kör lite med laget uppvärmning och sen går jag på sidan med assisterande Sean.
Så att målet har hela tiden varit liksom att komma tillbaka. Hur aktiv är du på träningar? Är du med någonting i det kollektiva?
Alltså, som sagt, i AIK så kör man, om du har varit långtidsskadad, jag har aldrig varit det innan, men om du har varit det så är det en process från att du går från att vara med sjukgymnast och naprapat eller vad det är, tills du hoppar över till själva assisterande som kör med dig då uppvärmning med lag, kanske position, och sen hoppar du av när det är spel och så kör du på sidan. Så man skolas in liksom med det olika steg. Och jag är precis vid vändningen från att vara mycket med sjukgymnast och vår fysio Lucho till att hoppa över till Sean, alltså assisterande. Så att jag tror att om du frågar mig om en vecka så kommer jag säga men jag var med halva träningen och halva, om du förstår vad jag menar. Så.
Det var ju en rätt speciell skada. Man får väl inte kommunicera vad det är för en skada. Underkroppsskada eller något sånt. Men jag förstod att du trillade på en kone och landade på en kone och något sånt skadade dig.
Ja, det var lite typiskt. Det var sista träningen på året någon gång i november. Och det var yngre mot äldre och det var typ 5 minuter kvar. Så jag dribblade lite på kanten och så skulle jag skjuta. Så när du skjuter hårt ibland så lyfts du upp med kroppen. Och sen när jag ska landa så tror jag att jag landar på en kona och tror att jag är framme, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Alltså att jag är på marken och så är det ju en liten bit kvar av konan. Så då kände jag att det var något som inte stämde. Men jag typ varit odödlig tills nu och varit borta cirka 2 veckor max alltså i hela min karriär. Så jag trodde inte det var så farligt. Men sen kom det beskedet att det var ganska allvarligt faktiskt.
Och det väntade operation och så. Hur var känslan när du förstod att det plötsligt var en lång frånvaro?
Ja, alltså grejen var jag trodde ju inte, det var inte så här 100% säkert att det skulle vara en allvarlig skada, så att vi var tvungna att först och göra en sån här kik. Man kollar upp vad det var för fel liksom. Så att när de kollade upp det så valde de att operera då. Och för mig var det, jag skulle opereras några dagar efter jag skadade mig, vilket är riktigt bra gjort av sjukteamet och det. Men samma dag jag skulle opereras så föddes min son, så vi sköt upp det en vecka. Så det var mycket samtidigt faktiskt.
Ja, det fattar jag. Grattis.
Tack så mycket. Tack.
Det kanske underlättade lite, men en skada är ju inte kanske så viktig då när man ska bli pappa.
Nej, exakt. Och för mig har alltid varit fotboll på liv och död liksom. Men nu förstod man att det kanske inte är så viktigt, även om man vill göra en sista rush liksom, som är så blev det faktiskt i andra hand den här gången.
Skadan, det är inget, när du väl är tillbaka och är frisk så är det inget som ska hämma dig.
Nej, verkligen inte. Nej.
Hur noga följer du diskussionerna om när ni kan börja spela igen? Det är ju liksom lite hopp och förtvivlan.
Jo, men det är så att man, det är klart man kollar och man har även nyheterna på då försöker hänga med liksom. Det är ändå allvarligt och ja, jag tror inte världen har varit med om något sånt här innan, så att det är en speciell situation, men man hoppas ju på det bästa och att så många människor som möjligt som kan försöka bidra och hjälpa till så att vi kan på något sätt återgå till gamla vanliga, om man säger så.
Ja, hur ser du på, jag menar, corona har ju gått hårt fram i samhället. Hur ser du, har du känt av det på nära håll?
Ja, så min pappa jobbar ju på sjukhus så att han ser ju det bättre än någon annan, tror jag. Så att jag har förstått att det kanske är lite allvarligare än vad man själv tror när man sitter hemma faktiskt. Så att ja, det är lite så jag har fått update liksom.
Du var ju en av dem. Du har ju hyllat Anders Tegnell i en intervju i Aftonbladet. Hur ser du på det, att du tyckte att det var viktigt att lyfta fram att han gjorde ett väldigt bra jobb?
Ja, alltså grejen var det, de som verkligen ska alltså lyftas fram, det är väl de som jobbar i, alltså de som är på plats liksom, de här sjuksköterskorna och ja, allt vad det innebär. Så de är ju de som gör det största, alltså, tycker jag, alltså de som ska ha mest eloge och all respekt liksom. Så att, men som sagt, jag kollar mycket på TV och så, sen har jag ju tur att min pappa jobbar på sjukhus och man får en liten inblick att det är ganska allvarligt. Så att, men jag fick en förfrågan om jag var team Tegnell eller inte, och jag sa att jag var, för att varför kommer vi aldrig veta om, var, alltså, om det har varit rätt eller fel tills allt är över liksom. Men just nu och då så tror jag faktiskt på det han säger liksom.
På något sätt blir det ju så att han och Folkhälsomyndigheten står ju emot då fotbollen som ju vill spela och liknande. Hur känner du kring det här att man från fotbollens sida, men det är viktigt att vi kommer igång samtidigt som det då rasar en pandemi?
Ja, men det är ju det som är hela grejen liksom, att alla vill ju återgå liksom till arbetena, men vi vet ju inte riktigt vad som kan hända, om du förstår vad jag menar. Så att det är ju tur att vi har folk som vet det här bättre än i alla fall mig, så att ja, när ett beslut tas så är det bara acceptera det och anpassa sig efter det liksom. Men ja, så som jag har förstått det så är det riktigt tufft, och det är nog inte bara i Sverige utan överallt liksom. Så att det enda man kan som fotbollsspelare, det är att försöka förbereda sig på bästa möjliga sätt.
Precis som många ligor ute i Europa så har ju Allsvenskan och Svenska Elitfotboll gjort liksom protokoll för hur man ska göra om det blir spel utan då publik och så. Har du satt in i direktiven hur man ska resa och hur man ska göra och sitta ifrån varandra och liknande?
Nej, jag har faktiskt ingen koll på det, men jag såg ju Paris mot Dortmund och det var inte samma känsla, om man säger så, när man såg Champions League kvartsfinal eller åttondelsfinal. Så att man hoppas ju på publik, men sen måste man också förstå att om det inte blir så får man anpassa sig liksom.
Ja, för det verkar ju som publik inte lär vara med från början i varje fall. Hur är det just att spela utan publik, tror du?
Ja, alltså det är ju en bra fråga, men jag skulle kunna tänka mig att i en klubb som AIK och de andra storklubbarna så kanske det påverkar mer än om det hade varit en liten klubb. Så att, men i mitt fall så jag har både varit i BP och AIK, så att då har man fått se båda världarna. Så det, jag tror att det som är bäst för det, som, det beslutet som tas, och det är bara att följa det liksom.
Ni har ju precis som många andra spelare i egentligen runt om i världen sänkt lönen. Hur självklart var det?
Nej, det är väl ganska självklart. I och med att det inte kommer in pengar till klubben och så får man väl ta ett sånt, alltså i och för sig vi hade det blev ett beslut gruppen tar tillsammans liksom, och det kändes ganska självklart i det här fallet trots allt, alltså i och med allt som hände liksom runt omkring, så det var ganska självklart från i alla fall från vår sida.
spelmässigt, så då siktar man ju på allsvenskan i mitten på juni, och det är väl kuppen som är lite i farozonen där ju ni ska spela kvartsfinal. Och jag menar, blir det ingen kupp så får ni en Europa League-plats i kraft av er fjärde plats. Hur ser du på det om kuppen skulle bli inställd och ni på något sätt får en Europa League-kvalplats i kavaj?
Ja, man hade helst velat försöka spela om det. Sen blir det inte så som jag sa innan, då får man bara acceptera det, liksom anpassa sig efter det. Det är ju ändå trots allt mycket som händer i världen som är, ja, vi pratar ändå om liv och hälsa liksom, så att får vi Europaplatsen, absolut, men vi hade gärna fightats om det hellre liksom.
Nu har det ju blivit en lång försäsong, och jag menar, du på något sätt får du ju en försäsong som du kanske inte haft på ett tag. Vad tror du det betyder?
Nej, det var precis som du sa, att precis innan jag skadade mig så såg jag verkligen fram emot den här försäsongen, för att jag skulle vilja bygga en bra grund. Alltså, varje gång jag har velat steppa upp på den nivån jag tror jag kan vara på eller jag har varit på, så har jag oftast fått ont någonstans och så att jag har aldrig riktigt tagit min kropp seriöst. Jag brukar kalla det liksom ett fuskbygge, så att jag bestämde mig att ja, den här försäsongen ska jag verkligen sätta en bra grund så att man kan göra en sista rush liksom. Och nu blev det liksom typ dubbla försäsonger, så att det var bara brösta det och göra det bästa av situationen.
Hur menar du när du säger att du inte tagit din kropp seriöst tidigare?
Ja, men du vet, jag var mer så här, jag kom ner på plan utan uppvärmning, sköt 10 bollar, alltså det, man tog inte uppvärmning seriöst. Jag gymmade aldrig extra liksom. Jag var mer så här, stretcha lite och så att jag kan säga så här, jag hade ganska svaga baksidor och jämfört med, alltså så här, om jag har starka framsidor, du vet, lite såna här grejer liksom. Så lite obalans i kroppen skulle jag säga, och efter att ha sett lite spelare runt omkring, och man har ändå varit någon vända utomlands och så har man förstått att för att få ut 100% av dig själv så måste nästan alla bitar vara på plats liksom. Så att jag bestämde mig, ja, inte för så länge sedan, att få alla pusselbitar på plats liksom. Och det var en av dem.
Hur har du skött kost och sådana saker? Jag minns för länge sedan du berättade hur, jag tror det var din mamma som kände Janne Eriksson, gamla landslagsspelaren. Du fick något recept på någon fiskgratäng och liknande och så, att du ändå tog kost på allvar, men har det inte riktigt varit så?
Men det var där jag kände att det blev vändning liksom i, om man säger så, i karriären. Jag hade ju både upp och ner i BP, och när jag väl fick recept, det var ändå matchdag liksom. Sen fick jag inte veta så mycket vad man åt dagen innan, men matchdag så ibland kunde jag kasta in mig någon pasta och så att då var jag lite tung, fick hål och så. Men när jag fick det receptet av morsan och hennes kollega, så blev det faktiskt förändring. Sen har jag byggt på liksom, men sen har man fått se vad andra äter, och så har jag varit i bland annat Tyskland där de är stenhårda med mat och så man har ändå lärt sig lite på vägen och förstått att allt måste vara på plats liksom. Och det, vi försöker göra det bästa vi kan liksom, eller jag i alla fall.
Du kom tillbaka till AIK i sommar, skrev ett treårsavtal. Hur skönt är det att efter många år med många skiften att ha något med lite längre sikt?
Jo, jag började se ett mönster på hur jag själv fungerar i de lagen jag var i, bland annat i Europa. Så var det mycket lag som kämpade för att stanna. Så vi var i Tyskland med Hamburg. Det gick bra i början, men det var ändå ett lag som kämpade för att stanna liksom. Och sen var jag i Schweiz med Grasshoppers, som hade något projekt på gång som ändå skulle vara uppe och slåss, men vi var nere och kämpade för att stanna. Och sen var vi i Holland. Den var jag lite medveten om att vi var där för att stanna, men det var bara ett halvårskontrakt liksom. Men mönstret var i alla fall att som ytter, kan man säga, i ett lag som försöker stanna, så får du inte den kanske friheten eller de chanserna offensivt som jag var van vid, i alla fall första vändan i AIK. Så jag tänkte det är bättre att kanske backa ett eller två steg, eller ja, nästan ingen steg. Jag tycker att AIK inte är så långt, eller Sverige inte är så långt efter som man trodde förut, men jämfört med, om man jämför med till exempel Holland och Schweiz, så tycker jag att det är ungefär nästan samma nivå. Det kanske är topplagen bara som skiljer sig, men att backa ett steg bak för att kunna sen gå fler framåt liksom, så är det någonstans där jag har känt att jag får den frihet och får visa det jag kan, så har det varit i AIK, så då varför inte liksom.
Du är ju på något sätt både användbar som anfallare och som mittfältare. Vad ser du dig helst?
Ja, alltså jag som anfallare. Alltså, jag är ju en ytter. Men när det blir det här systemet med 5-2-3 eller vad det är. Ja, med 5 backar så finns det ju inga yttrar. Då vill jag helst vara anfallare. Men man har ju mognat och förstått att det handlar inte om en själv. Liksom, om tränaren vill att jag spelar på mittfältet, vilket jag har gjort senast jag var i AIK, även den här gången, så får man ta det liksom. Det handlar om laget före jaget liksom.
När kom du till den insikten?
Ja, det blev väl efter Europa liksom. Jag var väl utomlands 5 år tror jag, så då förstod man att det är viktigt att vinna liksom. Och jag har en historia om när jag var i Holland, att vi skulle möta PSV och de slogs om guldet med Ajax, och det var typ 2 omgångar kvar och de behövde göra 11 mål, och vår tränare sa att vi skulle hålla ner siffrorna, och då jag kunde inte, alltså jag förstod inte hur han kunde säga så liksom. Och då förstod jag liksom, när jag hamnar i ett lag där vi alltid försöker vinna, så kommer jag uppskatta det, och då finns det inte tid för att klaga på om man vill spela här eller där. Liksom, jag kommer vara glad och så gör vi allt för att vinna. Liksom.
Det är ju ändå inget, det har ju du och flera andra har ju pratat om det här, att lyfta offensiven. Det har talat om att byta spelsystem och lite så. Hur ska ni lyfta offensiven till säsongen 2020 när den väl kommer igång?
Ja, så det är ju det lite jag ser grabbarna jobba på varje dag. Liksom, och vi har ju bytt system lite grann, och i och med att vi hade 3 mittfältare förut, så har vi 2 nu och så har vi 3 där fram liksom. Så att det ska bli intressant att se, och vi pressar även högre upp än vad vi gjorde förut, så att kan vi få det att funka så kan det faktiskt, då ser det faktiskt bra ut.
Efter SM-guldet 2018 så blev det en fjärde plats 2019. Finns det någon slags känsla av revanschsug i AIK?
Ja, absolut. I och med att också att det var 2 Stockholmsklubbar som kom för oss. Vilket sved extra liksom. Och jag ser inget annat än att fighta som guldet. Och det är hårt jobb såklart som krävs, men jag ser inget annat liksom. Varenda gång jag har varit i AIK så har jag alltid känt att vi går för guld. Och en gång har det funkat, de andra har inte funkat. Men vi har i alla fall vi har i alla fall varit där uppe och slåss liksom. Men förra året så det jag kände var som tog koll på oss, det var att vi skulle försöka hitta den här balansen mellan Europa och Allsvenskan samtidigt. Så det var nog där vi brast tror jag.
Just att det är Stockholmslag, Djurgården, Hammarby, det är ju, finns ju naturligtvis en stor rivalitet, men det måste samtidigt vara lite extra häftigt också att de är med i toppen, att det blir extra laddat.
Ja, det är absolut kul. Jag tror att det var förra året första gången alla 3 liksom, Stockholmslag var uppe på toppen. Jag vet inte senast när det var. Så
2001 tror jag det var när Hammarby vann och lite, då var ju alla tre Stockholmslag. Men annars är det ju inte vanligt.
Nej, men det är kul för Stockholm tycker jag. Det är ju uppdelat här i Stockholm liksom, och det är ju kul för alla. Och varje match blev liksom publikfest och allt vad det innebär. Så, men jag vet inte, senaste i alla fall 8, 6, 7 åren har AIK varit bäst i stan, så det är viktigt att vi är revanschugna som du sa och gör jobbet liksom.
Malmö är väl en annan utmanare, är det er 4 det står emellan när det gäller SM-guld?
Ja, jag ser nog Malmö som största, alltså så här, hotet. Sen nu kommer ju både Hammarby och Djurgården får känna på att ha både Europa och Allsvenskan och få se hur det går liksom. Men jag håller nog Malmö som större hot, om man säger så.
Jag gissar att du inte har missat att Zlatan har tränat en hel del med Hammarby, och på något sätt sportchefen Jesper Jansson öppnade Expressen häromdagen för att det finns en chans. Vad skulle du säga om Zlatan valde att spela i Hammarby?
Nej, det skulle vara kul för svensk fotboll, tycker jag. Och han är ju trots allt ändå, enligt mig, bäst genom tiderna i Sverige liksom, och det skulle vara ett stort lyft för allsvenskan och så att det skulle bli kul. Och ja, det lilla han har varit i Hammarby nu, så har han redan lyft klubben, kan man tänka sig, så det hade varit kul faktiskt.
Hur överraskad skulle du vara om han avrundade i allsvenskan?
Jag skulle nog inte bli så överraskad. Jag vet inte hur situationen ser ut i Italien, men vi ser att ligan hade blivit inställd och så han av, i alla fall han av någon, förtjänar ett fint avslut liksom, så att skulle nog inte vara fel om han fick det här i Sverige.
Du har ju spelat med honom i landslaget, vad betyder han för, jag menar, i Hammarby, om man har pratat att han betyder mycket bara på träning och sånt, vad känner du att du tror att han betyder för Hammarby?
Nej, det blir svårt att säga, så det, som sagt, han hade lyft allsvenskan, det är ingen snack, och även klubben liksom. Men sen vad han hade betytt för dem, det vet jag faktiskt inte. Du vet hur AIK är, vi fokuserar mest på oss själva, och gör vi det bra så brukar det gå bra.
Ja, det är ju många unga, nya spelare som är på gång i AIK. Vilka tycker du ser spännande ut?
Nej, jag gillar ju att fånga 2-3 stycken som jag brukar ta extra hand om liksom, och de jag verkligen tror på och ser bra potential i, det är ju Bilal Hussein och Tom Strandegård liksom. Det är de två mest. Men sen finns det ju även Robin Tihi och Erik Karl. Jag tycker alla de här nya som kom upp, de var nu 3 stycken. Alla håller nivån liksom. Så att det ser bra ut faktiskt.
Du har ju själv en gång i tiden varit ung och lovande och så. Hur viktigt är det att just ta hand om unga spelare som kommer upp?
Ja, det är ju viktigt att de ska känna att de är välkomna liksom. Sen måste de ju visa på plan liksom vad de går för, men det är betydligt om man säger så, mer varm välkomnande nu jämfört med när jag var ung, tycker jag i alla fall. Så att
hur var det när du var ung, var det mer tough love liksom, att man satte unga på plats?
Ja, det var ju så, inskillning, och ja, det var ju, vilka var det i BP:s A-lag? Det var Marcus Karlsson, Rickard Henriksson, John Persson, Albin och alla grabbarna liksom, och då var det inskillning och allt vad det innebär, så, och ta in bollar och putsa dojer och allt vad det innebär, så det är lite annorlunda nu. Så att...
Var det bra eller var det dåligt?
Nej, alltså det beror på. Till exempel, jag kom ju upp, vi kallade oss Pakten liksom, och det var jag, Junior i Hammarby, så Dalil, Albornoz bröderna och Gudetti, vi alla kom upp ungefär samtidigt, eller olika, men vi var uppväxta tillsammans liksom, gick samma skola och så att vi tog hand om varandra väl, så vi klarade oss igenom det tillsammans, så det var okej faktiskt.
AIK har en hel del veteraner, Per Karlsson, Sebastian Larsson, även Sigtorsson och så. Hur tycker du de ser ut?
Nej, jag tycker alla ser bra ut. Alltså det är ingen man märker på, till exempel. Jag vet inte om det är Henok eller Seb sista år. Det är inte så att man märker av det om man ser så på plan. Så att jag tror att det är en bra balans faktiskt i AIK just nu. Sen har vi några mitt emellan där som är bland annat jag och några till. Och sen har vi de unga från egna leden och även Paulus då från Brommapojkarna. Så det är en bra mix tycker jag.
Hur, om du just ser på mixen, hur viktigt är det att få ihop den med liksom olika åldrar och olika motivation och drivkraft och liknande?
Ja, det är viktigt. Jag brukar ta det på liksom så här, om det blir vad det du gör på träning gör du på match liksom. Så att, och på träning så det brukar äta till då och då, och det är sånt som jag tycker är viktigt liksom. Så man visar att man vill vinna, och så automatiskt för man vidare det till match liksom.
Etapp är ju Tarik El Ounoussi. Vad tror du det betyder?
Enligt mig så tycker jag han var bäst i Allsvenskan förra året. Så han var ett stort tapp. Jag personligen försökte vara på han att stanna och så. Men man förstår han också. Han är inte 18 direkt. Och det vet han själv. Så att han fick en bra chans och ett bra kontrakt. Liksom. Sen är jag på han än idag. Så att hoppet kanske finns att få hem han någon gång.
Bahoui i straffområdet. Abonos får med sig bollen som inlägget från Björksson. Där är Nabi Bahoui och nickar i mål. Det är 1-0 Brommapojkarna. Och det är ett fint spel av BP i inledning på matchen.
Oj, 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 oj.
Bahoui, och vad starka det är, och det är mål. Det är 2-0 Brommapojkarna. Och två mål från den här spelaren. Ett med pannan och ett med foten. Ställt inåt bakåt. Åh, vad snyggt BP spelar. Det är så snyggt. Och han gör sitt tredje mål i matchen, Nabi Bahoui.
Du kom ju från BP, en klassisk klubb. Du nämnde ju själv innan, ni var ett gäng och så. Vad var speciellt när du kom? Du kom till BP som 12-åring och så. Vad var speciellt med den klubben?
Jag tycker att Brommapojkarna, i alla fall på min tid och även nu när jag blivit lite mer så här, nu när jag skadat mig så har jag tagit hand om vissa ungar som även spelar i Brommapojkarna idag, så att de håller fortfarande den standard när jag var ung. Liksom. När jag var ung så hade BP bäst, alltså akademi och utbildning för ungar. Liksom. Och ja, jag blev värvad dit när jag var 12 år, minns jag. Och det blev direkt utlandsresor som jag aldrig hade varit med om innan. Och så mötte Ajax och allt möjligt. Liksom. Så att, det var en riktigt bra utbildning och steg för steg så gick jag upp och så... Så hamnade man till slut i A-laget när man var 17 år, tror jag. Så jag skulle absolut säga att Brommapojkarna är nog en av de bästa ungdomsakademierna i Sverige, kanske. Eller ja, Sverige.
Var det inte jobbigt att pendla dit och så ung och liksom både sköta skola och fotboll och allting?
Jo, det stämmer. Jag och som sagt de vi spelade med, vissa dagar så kom man hem 11 på kvällen, men jag hade räknat ut att när jag var 15 eller 16 år, precis innan jag trodde Dalil Benyahia fick körkort, där han började plocka oss, så räknade jag ut att halva livet var jag på tunnelbanan. Det var ju från Hässelby till Slussen, från Slussen till Bredäng, så det var nästan hela dagarna på tunnelbanan. Men vad ska jag säga, det var värt det. Jag bodde nära junior, vi samåkte. Så det var inte så stort problem faktiskt.
Vad drev dig?
Ja, så vi... Jag har alltid älskat fotboll och... man har ju satt upp mål. Jag siktar fortfarande högt. Sen, och landar man i närheten så är man nöjd liksom. Men jag tror också att vi drevs mycket av varandra liksom. Det, bara en sån som... om man kollar på Gudetti, hur vi som är uppväxta med han och så, hur mycket han tränar extra och så det blev lite så här tävling mellan varann och, men ändå på ett fint sätt liksom, så att jag tror att vi drevs av varann.
Ja, för att det har man hört flera BP, Ludde Augustinsson och andra som pratat om att hans betydelse, att han blev någon slags förebild, man såg upp till honom för att han just var så driven. Var det så?
Alltså, han var ju ett år yngre än mig och alltså det var inte så att vi såg upp till han, men vi var ju ett gäng och skillnaden var ju att han tog det här seriösa ganska tidigt, om du förstår vad jag menar. Ja. Typ om vi satt i McDonald's så åt han inte brödet och vi tyckte det var konstigt vi andra, men så förstår man än idag, så då förstår man tanken bakom allt, om du förstår vad jag menar. Så att han var tidig med sånt och man lärde sig av det. Jag hälsade på honom överallt var han har varit, så lärde man sig hur proffsig han var utanför plan. För oss var det mer, eller för mig i alla fall, var det mer, man levererade på plan, sen allt annat kommer av sig själv liksom.
Du debuterar ju ändå rätt tidigt, 17-18 år, när du är i BP, Allsvenskan och så. Det går ju rätt lätt för dig till en början.
Ja, så jag minns debut, vet jag, jag var 17 eller 16, då tror jag att det var i Superettan. Men min riktiga debut var i Allsvenskan. Min första start var, jag minns att det var en match där det var vinna eller försvinna, att vi skulle åka ut om vi hade förlorat. Och jag hade inte varit nära att starta någon gång på hela året, och det är ändå slutet på Allsvenskan. Och jag tror att det var första gången BP var i Allsvenskan. Eller andra.
Ja, andra första, tror jag det är,
men... Andra, exakt. Och ja, alla forward skadade sig, och jag minns på träning vi testade mittfältare som forward och det funkade inte. Så dagen innan fick jag reda på att jag skulle göra min första start i Allsvenskan. Så kallade jag, bad alla kompisar komma. Och så vann vi 1-0 mot Gävle. Vi stannade i Allsvenskan. Djurgården åkte ut. Djurgården fick kvala mot Assyriska. Hammarby åkte ut.
Och här finns Bahoui, och den bollen går i mål! Och BP tar ledningen 47:e minuten, och vilken start för Nabil Bahoui. I sin första start i Allsvenskan så gör han mål. 18-åringen född 1991.
Just det målet sköt ut Hammarby och sköt kvar Brommapojkarna. Det blev stort för mig. Ja, det var det största någonsin för mig liksom. Och då började man flyga liksom, och veckan efter minns jag mot Hammarby på Söderstadion så var jag bänk. Så då så hade jag två år där jag inte spelade någonting. Så än idag undrar jag varför liksom. Men,
vad det var som hände?
Alltså jag vet att jag avgjorde mot Gävle som 17 eller 18-åring. Vi vann 1-0 när jag gjorde mål. Och sen veckan efter, alltså det kan ju inte ha hänt så mycket. Jag vet att, jag tror att Pablo var avstängd eller skadad, och han kom tillbaks och så startade han mot Hammarby. Och jag vet att på den tiden så hade alla lag ungefär 2 unga spelare i varje lag, om du förstår vad jag menar, ja. Som flyttades upp. Så jag förstår att det kanske har med det att göra, men det tog ganska hårt på mig, och det har tagit tid för mig att släppa det liksom.
Nära var det att du la av med fotboll?
Jag hade faktiskt, som jag sa, jag var 18 år då, och så året efter, eller sista omgången jävla året då, när jag gjorde mål, så sista omgången så skadade sig Pablo borta mot Malmö, och så kastades jag in på Malmö stadion, och så gjorde jag ett mål typ bortre krysset sådär, och då tänkte jag så här, men hallå, varje gång jag är på plan så gör jag mål. Så då hade jag skyhöga förväntningar på mig själv året efter. Och så året efter så spelade jag inte så mycket.
Och du är utlånad också?
Exakt, jag minns att John kom på lån. John gjorde det bra. Och så gick jag på lån till Väsby i 2 månader. Sen hade även Brommapojkarna en sån här lista där man kunde gå och köra lite med ett lag i division 1. Gröndal i det fallet. Även Akropolis. Och det var faktiskt en gång i Akropolis match vi mötte HTFF på Akalla bollplan. Jag är bara över helgen liksom. Jag spelar bara match och sen är jag tillbaka i Brommapojkarna veckan efter liksom. Så att då sprang jag på kanten och så krockade jag med en unge som lekte på plan. Och då satt så där och jag satt och tänkte, har jag kämpat så här hårt för att hamna, alltså och landa på en unge på plan som leker på plan? Då satt jag och tänkte, det var, du vet, det var tufft och hemma, det började bli lite så här, du måste börja bidra och allt vad det innebär. Så att det var ganska tufft faktiskt, men sista året på kontrakten så kom vändningen då. Så det var sista
Det är ju så att BP faktiskt säger till dig att de vill att du ska flytta sista året 2013, men du väljer att bita ihop.
Ja, det är ganska, alltså det är ändå en sjuk historia. Inför säsongen så kommer vi och vi har precis åkt ner. Vi har bytt tränare från Kim Bergstrand till Robert Björknesjö. Och Robban hade jag haft i juniorerna innan när vi vann juniorallsvenskan. Så jag hade ju bra relation med han. Men jag minns att han sa inför säsongen att han och Stefan Billman hade sagt att jag inte var med i deras planer. Och att det fanns klubbar som Brage, Sirius och sånt som var intresserade. Så att jag gick hem faktiskt. Jag glömmer aldrig den dagen. Så farsan var hemma och kollade på tv. Så jag sa till farsan, ja, men det finns Sirius, Brage. Jag tror att de kan betala bra. Så där. Så då sa han, aldrig. Du kör klart kontraktet liksom. Och Just det året träffade jag min fru där, alltså som är min fru nu. Och hon, jag minns jag var på träningsläger i Finland och hon sa så här: vem är bäst i laget? Då sa jag att det var jag, men hon sa förutom du, då sa jag att det var kanske Pablo eller Ante Eriksson. Då sa hon, okej, men varför passar du inte, alltså varför har du inte bra samarbete med dem? Och jag tänkte faktiskt på det, jag var alltid så här, fan det där var en bra idé. Så jag kom, då körde vi mot Helsingfors tror jag, så jag kom fri och väntade in Pablo och passade han. Och så helt plötsligt började snurren och sen fick jag starta premiär och så blev det 15 mål och 10 assist. Och så, ja, så hade, ja, det gick ganska fort det året. Så att, ja, från... Ja.
Det är fascinerande hur fotboll kan svänga, för att från liksom välja mellan Sirius och Brage så är det plötsligt AIK, Malmö FF redan tidigare, Helsingborg och Djurgården varit intresserade. Hur, och även exakt, lite utlandsbud. Hur självklart var det att välja AIK där?
Nej, det var tufft faktiskt. Jag minns att jag ville till AIK redan under sommaren för att de skulle spela Europa League mot Napoli och PSV. Men vi fick inte till det med AIK då, och ja, vi säger att jag låg på 10 mål då och 5 assist, så, och BP var på mig liksom, och så jag sa bara, ja, mitt fokus är att vi går upp till Allsvenskan, sen får vi se. Så jag fortsatte under sommaren och så stod det faktiskt mellan, jag hade även Hamburg då, vilket var roligt för jag hamnade ju där lite senare, men det stod det faktiskt mellan AIK och Malmö. Och jag minns att Malmö skulle höra av sig på måndagen, och att om inte de gjorde det så var mötet klar på tisdagen med AIK. Så att, jag tror Malmö, jag vet inte, det var agenten som skötte det då, men han sa att inget samtal kom på måndagen, så då på tisdagen så var jag på Råsunda liksom.
Här för Nabil Bahoui, AIK leder. Nabil Bahoui, en av Allsvenskans mest formstarka.
Det är en speciell derbyvinnare i Nabil Bahoui. Jag tror det är tredje matchen på raken mot Djurgården som han gör mål. Och se så lugnt och behärskat han gör det där.
Väl i AIK så på något sätt lossnade det ju nästan direkt. Vad det som kändes bra där?
Grejen var, jag åkte varje dag förbi den här Friends Arenan. Och ja, den var ju på en helt annan nivå. Alltså om du tänker på de stadion som vi hade runt omkring liksom, när man kör förbi den, så man ville verkligen vara med och spela på den liksom. Och jag minns när jag skrev på för AIK så sa Ola Darnad att vi ses i U21 Allsvenskan, så det gav mig lite så här hur ska jag förklara, bensin. Så när jag kom till AIK, så jag tror att den största anledningen till att det gick så bra direkt, det var mest att jag tror att Alm förstod mig. Du vet, om du ser mig på en plan så tror man oftast att jag är arg och gav nacka och allt vad det innebär. Men han fortsatte tro på mig och gav mig chansen och gav mig så mycket frihet. Och det fanns även andra spelare som Robin och Martin och Tumba. Och du, alla vi var ungefär likadana spelstilar. Och han kunde starta med alla i tuffa derbyn och så. Så jag kände så här, jag kände att förutom att man fightas för laget för 3 poäng, så gjorde man det också för Alm liksom. Så jag vet inte, han hade en viktig del i det, så jag kändes det så.
Han förstod dig liksom?
Ja, på något sätt. Det känns som jag alltid har varit missförstådd, om du förstår vad jag menar. Jag vet inte varför, men vi hade ett möte där innan säsongen. Jag tror det var på något hotell bredvid Arlanda, och det kändes bra från dag ett liksom.
Och egentligen ganska när det började lossna i AIK, då kommer ju de här liksom ryktena varje transferfönster om olika klubbar och så. Hur var det?
Nej, i början så missar man inget liksom. Farsan varje dag, det här stämmer, det här stämmer, det här stämmer. Men med tiden, efter 1 år, 2 år, och så kom vi till 2015, då började jag känna att det var ganska jobbigt. För att jag kunde, alltså med all respekt så där, jag kunde ha tufft under matcher, jag hade 2 spelare mot mig, du vet, jag hade kompisar i andra lag som förklarade att de hade hur de hade satt upp för att typ stoppa mig. Och du vet, jag kände inte att jag kunde, jag fick inte ut så som jag ville, även om just det halvåret så, alltså jag i alla fall AIK har jag alltid lyckats producera liksom, alltså poäng. Men det kändes ganska jobbigt. Så, och det här med rykten och det, du vet, det blev till slut att man förstod att det mesta stämmer nog inte. Det stämmer nog, men det krävs mycket för att man ska, allt ska fallas på plats, om du förstår vad jag menar.
Ja, hur håller man det borta från sig? Att den ska påverka en?
Nej, det blir mer att man lär sig liksom gång efter gång efter gång efter gång. Jag minns en match som jag verkligen, det påverkade mig. Det var en landskamp mot Frankrike när jag visste att Marseille kollade på mig. Så
det var i Marseille också, hösten i november Marseille. 2014.
Exakt. Och då var jag extra spänd, om du förstår vad jag menar. Jag fick inte ut det jag ville, och vi hade även tufft i matchen. Så att det var, då, sen den dagen förklarade jag att jag helst inte vill veta när någon kollar på mig. Så att,
för att det påverkar en, liksom, det är svårt att släppa.
Ja, just Marseille, i Marseille kanske. Men ja, annars det är nog bättre att bara göra sin grej liksom. Sen kommer allt annat av sig själv liksom.
För i den här perioden så upptäcker ju även Erik Hamrén dig, även fall han i början inte visste att du kunde spela för Sverige. Kände du till det, att han blev upplyst om det?
Ja, det var någon match i Göteborg mot Örgryte i kuppen, där våran AIK-mediakille, att han hade sagt att Hamrén hade frågat, du nummer 11, är han svensk eller något sånt? Ja, jag vill inte säga fel, men något sånt, ja, något precis i den stilen. Så att då förstod jag, alltså jag, för mig var det mer positivt att han typ, alltså hade öppnat ögonen för mig liksom.
Det blir Bowie. Det blir någon på skott. Ja, det är en härlig träff, returen i mål. Titta där, Erton Feysolau stöter in returen på Nabil Bowies riktigt läckra frispark. Lau tillbaka till Bowie, och Hult med Sua Quaison här. Härlig löpning, och Robin Quaison gör 1-0 till Sverige. Underbar timing i det samspelet.
Och sen Bowies lilla vägspel, Feysolau, och den här passningen och timingen i löpningen är riktigt, riktigt klass.
Ja, för han tog ju ut dig, och jag menar, du får ju lite speltid, spela lite kvalmatch och liknande. För han gav ändå dig rätt stort förtroende med tanke på att han knappt tog ut allsvenska spelare på den tiden.
Ja, exakt. Jag tror att jag och Emil var de två första.
Nej,
inte
Emil
första, men inte första, men i alla fall vi var de som var från Allsvenskan. Och ska jag vara ärlig, så tycker jag att jag presterade ju. Alltså, jag har alltid varit så här, och presterar man så kommer allt av sig själv. Och ja, det gick ju bra i AIK liksom, och producerade poäng och gjorde massa mål, och vi var uppe och slog som titeln liksom. Så jag blev uttagen, och sen tycker jag att jag visade under januari-turnén och allt vad det innebär att man klarar den nivån. Absolut, jag är mer än tacksam för att jag fick chansen liksom. Det är inte många som får chansen att representera sitt land liksom. Det är nog det finaste man kan göra i fotboll, så att jag var mer än tacksam. Så jag ville bara mest visa att man förtjänar att vara där liksom.
På något sätt är det ju flytten Saudiarabien, vi kan ta lite mer om det sen, men så är det ju den som lite sätter stopp, för det är många år sedan du var med nu. Kan du ändå känna suget att vara med igen i landslaget, eller är det, känner du att du har hamnat för långt bort?
Nej, alltså jag är mer så här att kommer jag upp på den nivån jag vill vara på, så hoppas jag i alla fall att man är med i diskussionerna. Sen blir det inte liksom, men jag vet bara så här att från att sikta på vissa saker så har jag börjat förstå att målet är i alla fall att få ut fulla potentialen av Nabil. Sen allt annat, det får komma av sig själv liksom. Så att ja, jag har ändrat lite fokus, om du förstår vad jag menar.
Ja. Hur nära följer du landslaget?
Nej, jag följer ju nu i och med att jag en god vän spelar där, både Robin Quaison, även ja, andra vänner också, men både Ludvig och Albin och ja, nästan halva laget. Men i alla fall Robin är jättenära vän. Så det är såklart man följer svenska landslaget. Och Den största skillnaden jag känner nu är att Sverige kan vara bollförande mot de stornationerna. Jag minns Frankrike-matchen till exempel som jag lirade, då var ganska tufft om man säger så. Men nu känner jag så här att när Sverige möter Spanien hemma, att Sverige, alltså det kommer inte bli en överkörning i alla fall. Så Sverige kommer verkligen ge en match och även vara bollförande. Och sånt kanske man inte kunde känna av förut.
Vad säger du om Robin Quaisons kliv in? Jag menar, han hade ju knappt spelat tävlingslandskamp under EM-kval. Sen vinner han skytteligan och är tongivande när Sverige tar sig till EM.
Nej, jag är jätteglad för hans skull. Och hans grej var nog att han bara behövde hitta hur man skulle använda honom. Liksom. Sen har han också börjat... Alltså han har ju lyckats sina mål bättre än någon annan just nu. Så att jag tror hans största grej var lite bara att vad han behövde spela, liksom, vilken position, hur man skulle använda. Så vi som känner han vet ju vad han går för. Liksom.
För din del så blev det ju Al Ahly i Saudiarabien efter, ja, det är Real Sociedad och det är Premier League-klubbar och det ena med det andra. Hur svårt var det liksom just att ta en saudisk klubb i slutändan?
Ja, alltså grejen var just då och ja, även nu så jag kan ju säga så här att jag ville jättegärna till Spanien, men jag, så som jag förstod det så kom inte klubbarna överens och så. Sen kom vi på sommaren där jag var ett halvår i Sverige i AIK, så förstod jag det som att det var massa klubbar som ville ha mig, men de behövde först en mittback och så. Och jag, som jag sa innan, så kände jag att det var jobbigt i Allsvenskan. Att jag inte fick ut det jag ville liksom, och jag hade spelat i Allsvenskan nästan 2 eller 3 år och jag ville ut och testa vingarna liksom. Sen folket jag hade runt omkring mig eller har runt omkring mig, så som jag förstod det så var det de klubbarna jag ville gå till, de var lite mer så här, ja, men kanske andrahandsval och så. Jag ville inte riktigt vara någon andrahandsval. Och så kom de med det här konceptet, den här planen liksom. Det var att det fanns en tränare, Christian Gross, han tränade Tottenham, Stuttgart, han vill träffa dig. Så jag träffade honom, det fanns inte på kartan i början, men han förklarade för mig vad planen var, och planen var att jobba med mig utan boll, utanför plan. Vi skulle ha hus nära varann, precis bredvid varann, så han skulle jobba med mig med alla bitar jag behövde, och att om inte jag ville fortsätta så efter ett halvår så skulle han hjälpa mig att gå till något jag verkligen ville gå till liksom. Så efter väntan och till slut så då tänkte jag så här, ja, det är nog menat, efter att ha pratat lite med familjen och så. Sen vet man aldrig vad som händer bakom, om du förstår vad jag menar. Nej. Bakom kulisserna. Jag vet inte vad som händer. Men jag litar fortfarande på dem som hjälper mig utanför plan och så. Och det blev så. Och jag var där. Och allt som de sa stämde punkt och pricka. Efter någon realmatch och plingade på i huset så kom tränaren med en dator och förklarade hur Bale löper här och där. Så jag fick verkligen en tränare som verkligen jobbade med mig dag ut, dag in. Även om det var massa uppehåll och så. För vi spelade inte så mycket matcher. Och jag fick även någon liten skada. Men sen var vi där efter 4 månader. Och jag hade chansen att välja mellan några klubbar. Och jag valde Hamburg. Så jag tänkte, det har gått 4 månader sedan jag var i AIK. Nu är jag i Bundesliga. Så att,
det var ändå rätt. Men hur var fotbollen i Saudiarabien?
Grejen var, jag kom under sommaren. Och jag kunde känna så här, den taktiska biten var inte så på hög nivå, men alla var ju snabba och tekniska och det var inte så att det var liksom Dubai, om du förstår vad jag menar, att man kan verkligen, det är ju nog den bästa ligan i Asien tror jag, och det är 80 000 på läktaren och det var faktiskt mycket större än vad jag trodde, även om jag själv var inställd på gå dit. Det krävs mycket för att jag ska kunna stanna här. Men om inte så ska jag till Europa. Så tanken var ändå, när man har en annan tanke i tanken liksom, så då blir det aldrig riktigt bra, om du förstår vad jag menar.
Ja, precis, du var redan i Europa egentligen tillbaka.
Ja, man säger så, ja, man kan säga så ungefär.
När man talar med Christian Willensson som också spelat där, så pratar han ju om att man kunde få en bil om det gick bra eller en stor summa kontanter. Var du med om sånt också?
Ja, alltså det fanns ju bonusar och så. Jag hade en chaufför och en egen bil och allt vad det innebär. Så att man fick ju känna på den sidan också. Men jag var själv alltid inställd på... Ja, jag var inte där riktigt, om du förstår vad jag menar. Ja.
Du talar ju själv, du har ju varit öppen med att det handlar lite om att säkra ekonomin också. Fick du pröjs? Blev det så att du kände att det var värt det?
Nej, alltså det är såklart... ekonomi spelade roll, men i mitt fall så var det inte så viktigt. Även när jag lämnade så var jag ganska öppen för alla förslag de kom med. Liksom, jag ville liksom bara till Europa, men jag satt, en av tankarna jag fick var ändå att mina föräldrar jobbar liksom från 7 till 4 till 5 varje dag. Om man får chansen att kunna hjälpa dem, så varför inte? Liksom.
Hur har du hjälpt dem?
Ja, alltså allt som är mitt i deras liksom, så allt steppades ju upp, så att jag tror att det blev så för dem också.
Hamburg hamnar du i, och i början bra, men sen ett tränarbyte. Det är ju väldigt, det känns som att det är så otroligt lätt att man kan hamna snett i sådana här klubbar, att det kan gå väldigt snabbt från att man är het till kall. Hur upplevde du det?
Ja, faktiskt. Det var första gången jag fick känna det. Det var faktiskt i Hamburg. Från jag hade möte med tränaren innan jag skrev på. Han pratade om vad han ville få ut av mig, vilka positioner, vilka jag konkurrerar med och så vidare och så vidare. Sen spelade ett halvår. Jag behövde nog lite tid på mig att komma in i tempot. Det är jättehögt tempo jämfört med både Sverige och i Saudi där jag var. Men jag kom in i det sakta men säkert, och sen kom sommaruppehållet, för jag kom dit under januari. Och under sommaruppehållet, jag tror att vi slutade 10, vilket var bästa på många år då för Hamburg. Så då skulle vi storsatsa och sikta på Europa. Så det blev massa köp, och de flesta köpen var offensiva. Så jag kom in i försäsongen. Jag hade ett schema hur jag skulle löpa som jag hade fått. Alltså jag sprang med sån här pulsklocka på maxpuls i 4 minuter och allt var det. Så jag kom väl förberedd liksom. Sen kom köp efter köp efter köp. Så jag förstod på något sätt när jag pratade med tränarna att de är tvungna nog att få chansen före min chans liksom. Så att det som var synd var att alla de matcherna jag tror jag satt på bänken 7 matcher i rad, de förlorade vi. Och så kom vi till min chans då, som var mot Bayern München, och det var nästan vår bästa match den säsongen, alltså i början av alla de 7 som var innan. Och då kände jag, det gick bra, jag hade missat något läge. Han hade sagt, vi kommer få en chans, du har bäst avslut i laget, så då, den chansen ska du ta vara på. Jag missade ett friläge direkt, men jag gjorde en bra match liksom. Och alla var glada, alltså, även om vi förlorade med 1-0 när jag blev utbytt, så kändes det som jag hade tagit min chans liksom. Förstår du? Så att, och så ledigt dagen efter. Det är inte så vanligt. Ledigt andra dagen. Och så ledigt tredje dagen. Då förstod jag, fan, det är något på gång. Och så fick tränaren sparken. Kom en ny tränare, Gistol. Och då minns jag han som översätter för brassarna hade sagt så här, han gillar inte tekniska spelare. Då sa jag, han har säkert sett Bayern München-matchen. Så det där, det har inget med mig att göra. Och så mötte, vi hade Hertha Berlin helgen efter. Och veckan gick bra och allt vad det innebär. Och så blev jag kallad på möte till rummet, till hans rum dagen innan match. Så var jag utanför truppen. Och då gick persiennerna ner, om man säger så.
Ja. Är det svårt att studsa tillbaka efter en sån grej liksom?
Ja, det är svårt. Alltså grejen är, jag alltid relaterat till vad jag är uppväxt liksom. Jag är uppvuxen i Tensta, flyttade när jag var 6 år till Mälarhöjden, Bredäng. Jag hade ungefär 15 vänner som var minst lika bra som mig på fotboll. Och än idag så är det bara jag som spelar fotboll. Och alla har tagit alla möjliga olika vägar. Så jag brukar relatera till att jag är lyckligt lottad, även jobbat hårt, kanske hårdare än de andra. Så jag ska ändå vara tacksam liksom. Men just då och där så var det tufft faktiskt. Men ja, vad ska
jag
säga?
Sen hamnade du ju lite vid sidan och jag menar, då var det ju någon agent, Nocci, som du jobbade med, eller han utgav sig i varje fall för att jobba med dig och gick rätt hårt åt Hamburg. Så hur är det i en sån storklubb när det börjar blåsa till?
Grejen var, det var mycket som hände i den klubben då. Vi fick en ny sportchef, vi fick en ny vd eller vad det innebär. Så allt blev nytt liksom, och de ville säkert in med deras folk. Så jag var där ett halvår och så var det så här, ska man dra någonstans? Jag hade några, så här, jag minns inte Palermo och sånt som alternativ. Men jag var så här, vet du vad, jag ger en chans, jag visar bra attityd, jag jobbar hårt på träningarna. Så var jag där till sommaren också och inget hände. Och då var det bara se vilka alternativ man hade, och då förstod jag också att det spelar nog ingen roll vart du är. Om du inte har spelat på lång tid så blir det svårt att ändå hitta någonting och något bra alternativ liksom.
I slutändan skiftade du till Schweiz och Grasshoppers. Vad låg bakom det skiftet? Det nämndes ju även Malmö, jag vet inte hur aktuellt det var den sommaren.
Ja, nej. Grejen var med Schweiz, det var att det var den enda klubben som kom och träffade mig. Sportchefen kom till Hamburg och förklarade att han hade, att de verkligen satsade för att, för i Schweiz är topp 5 eller 6 av 10 lag går till Europa, så att man skulle sikta på att gå till Europa och att det är centralt och det är bara ett mellansteg för mig. Och han hade köpt någon från Ajax, någon Lucas Andersen och Jeffren från Barca. Så jag förstod, så som jag förstod det, skulle vi satsa och de inte skulle stå i vägen om något bud skulle komma. Och så att argentinsk tränare som verkligen gillade mig, och han kom också och träffade mig, så att man fick en bra känsla liksom. De andra klubbarna var mer om jag ville eller inte, ingen som kom till en och så att jag tänkte, ja, det är nog inte den tuffaste ligan i Europa och man kanske kan få ut i alla fall det jag fick ut i AIK, lite friare roll, lite fler chanser och så än vad jag fick i Hamburg. Så kom jag dit och då, för säsongen börjar i juni istället för augusti som hela Europa. Den började ganska tidigt, så jag kom direkt in och det blev nog 4 förluster i rad och sen byter på tränare där också. Så då var det lite,
då var det
tufft igen.
Då var det gardin ner igen. Det var väl Murat Yakin?
Då var det något annat.
Det var Murat Yakin som kom in då, eller?
Exakt. Exakt. Så, och han kom in med den här fembackslinjen utan yttrar. Så,
ja, och jag vet, ja. Du har berättat i andra medier om att du blev liksom utpekad för att de säger att du inte har velat spela en match som du egentligen var skadad. Att det blir den typen av händelser. Hur påverkar det en?
Nej, den händelsen var jättekonstig. Ja, för att jag pratade med, du vet på träning man kan få en känning i baksidan, och jag pratade med naprapaten och jag frågade vad han tyckte. För han har ju ändå bättre koll än mig. Jag sa jag kan försöka testa, men jag känner verkligen att det hugger lite grann. Men jag har inga problem att testa. Och han sa så här, han bara, jag tycker du ska vila liksom. Så att sen vet jag inte vad han sa till tränaren. Alltså du vet, det är så oprofessionellt, så att jag var så här, vet du vad, jag orkar inte ens. Alltså, det är... Och så som jag förstod det så använde han det emot mig. Kanske var det bara att de letade fel. Du vet, man vet aldrig vad det är. Men jag skulle aldrig... Alltså, jag är ett främmande land liksom, för att spela fotboll. Varför ska jag inte vilja spela en match? Liksom? Jag hade min tid med han och så. Sen... Då var vi djupt under jorden, om jag säger så. Ja. Även om jag på något sätt vet vad jag går för. Alltså det är det som ändå har varit det sjuka, att jag alltid, alltså i min hjärna så tycker jag att jag är så här bra. Men får du inte resultatet, då går du emot. Men jag tror att min självkänsla alltid har varit bra, så att det är ändå det som har räddat mig. Om du kollar på Akropolis ramla på en unge och sen året efter så gick det bra, så hamnar vi i AIK, du vet. Jag tror att det inte är lätt att göra den där vändningen, om du förstår vad jag menar. Men jag har gjort den så många gånger, så att då var jag så här, vet du vad? Jag förklarade för sportchefen att jag inte ville vara kvar. Jag skulle vilja bryta. Men han sa, vet du vad, bryt inte. Han bara, vad vill du göra? Jag sa, jag vill gå på lån till AIK. För jag visste att Jag sa det till Henok också, han är mitt vittne. Jag sa att jag visste att AIK skulle vinna guld det året, så jag ville vara en del av det. För att, så jag kom på lån, och så var Rickard där, och många, ja, det var mycket snack om att jag inte skulle gå ihop med Rickard, och att han gillar försvarsspel och jag jobbar inte hem. Och, men jag har ju varit i Tyskland, och det enda jag lärde mig i Tyskland var försvarsspel och pressspel och allt vad det innebär. Så att jag visste ju att det inte skulle bli några problem. Ja, så kom vi det året, så jag tycker jag ändå bidrog ganska mycket.
Ja, hur delaktig känner man sig i ett guld när man är med första halvan av säsongen?
Nej, nästan inget, men jag kände att jag bidrog. Du vet, jag såg, när man ser matcherna, du vet, så här, Malmö borta, assist. Om du förstår vad jag menar, Sirius, vi vann 2-1, vi gjorde 2-1. Du vet, då förstår man ändå att de poängen är ändå på grund av mig. Så att,
hur, var du hemma till guldfesten?
Nej, det var jag inte. Jag var i Schweiz faktiskt.
För du går ju tillbaka till Schweiz, och sen går du till The Grafschap på ett halvår efter det. Hur var det att spela i ett holländskt bottenlag på något sätt?
Ja, men då när jag skulle tillbaka till Schweiz, så var tanken att då hade jag lite bud så här, lite här och där liksom. Så jag ville bli såld i alla fall, om inte till någon av de här lagen i Europa, så i alla fall såld till AIK. Men då ville Grasshoppers ha 10 miljoner kronor, då minns jag, om jag minns rätt. Och jag minns att sportchefen kom, och jag tog han till en restaurang här i Stockholm, och jag förklarade för han att du vill att jag ska komma till det här laget med samma tränare och samma naprapat. Hur har du tänkt liksom? Så förklarade han att tränaren skulle bort, och även naprapaten skulle bort, och det är en ny tränare, han heter Torsten Fink liksom, och han är, han har sett det och allt vad det innebär. Så jag fick ett samtal av Torsten Fink, och jag var inställd på att inte stanna liksom. Men jag skulle i alla fall vara där tills vi hittade ett alternativ, om du förstår vad jag menar. Ja. Så jag skulle på träningsläger i, nu vill jag inte säga, St. Moritz i Schweiz. Så att, och då, konstigt nog, så Torsten Fink, han var ju riktigt så här rivjärn.
Ja, det är en hårding.
Ja, exakt. Så alltså jag vill inte säga att det var en av, alltså, men jag kom så bra överens med han, och du vet vad som, taktiken var liksom hur offensiv som helst, 4-3-3, bollinnehav, vi ska, ja, du vet, jag var alltså djupt, alltså riktigt chockad liksom, och jag var så glad över att han var öppen för mig. Han var så här, vill du vara lagkapten? Och jag var så här, vet du vad, jag tackar liksom, jag tror inte jag är redo för att vara det. Och du vet, det var så här, jag blev så bra i omhändertagen, så att alla bud som kom, som inte jag kände så här var riktigt bra, till slut så hamnade jag kvar där. Och det halvåret, det gick inte, vi hade inte så bra lag, men vi spelade så bra fotboll.
Der Sigur Jonsson mit, er zeigt es auch mit dem Aui auf lange Posten, er hat alle Züge und schiebt ihn zum Meisterhof in GC in der 50. Spielminute.
1-0 für den Schweizer Rekordmeister.
Det var 4 eller 5 mål, och det var mest i laget liksom, men vi vann inte så mycket. Och så kom vi där på vintern, och jag förklarade för honom, jag sa så här, Torsten, vet du vad, jag vill bara tacka dig för allt, och jag vill att du ska förstå att det du står för och det du vill, det förstår jag, men jag förstår, jag tror inte att det här laget är kapabla till det liksom. Så att jag har varit så mycket fram och tillbaka, och du vet, jag vill bara säga att alltså, i framtiden, jag hoppas jag kanske kan vara assisterande till dig, jag vet inte, men jag vill bara säga, jag vill tacka dig för allt du har hjälpt mig med, och jag lärde mig så mycket under han, och så jag bröt med Grasshoppers där, och de åkte ju ut precis som Hamburg åkte ut när jag lämnade dem, så jag vet inte om jag var någon, ja, jag vet inte vad, men i alla fall
du är ett tecken på att man ska åka ut helt enkelt, om
nej,
du lämnar.
Ja, exakt, så att man ska inte låta mig lämna liksom. Och Hamburg var ju kända för att aldrig åkt ut. De åkte ut, och så Grasshoppers åkte ut. Så det var tufft, och då var det tanken, ska man hem till AIK eller ska du hoppa på något annat? Och så dök det upp under någon gång i februari. Det är ändå ganska sent, du vet, i fönstret. Ja. Och när man är free transfer så kan man gå någonstans efterhand också. Det var lite championship-lag, Bolton minns jag. Men du såg ju vad som har hänt med Bolton nu, ja. Eller ja,
Så det var ganska konkursade tur. I princip.
Det var ganska tur att man inte tog det. Även andra lag. Så jag var så här, holländska, jätteoffensiva lag. Spelar ingen roll om man är bottenlag. Och du vet, när man snackar med tränarna, du vet, de är så... Ja, jag,
de säljer så, in dem.
Ja, alltså det... Och jag, du vet, jag är ganska... Ja, vad ska jag säga? Jag tror på nästan... Ja, inte allt, men du förstår vad jag menar. Ja, jag är ganska,
du
så här,
köper vad de säger helt enkelt. Ja, de ska satsa på det.
Och vi skulle stanna, det var målet. Så att jag var ändå beredd på att vi inte skulle vinna varje match. Men jag kom dit och... Det var tufft. Det var hög press hela matchen och jag förklarar för honom att jag respekterar dig och allt, men jag tror inte att hög press funkar en hel match. Med all respekt. Alltså jag är inte någon som tror att jag är något eller så, men hög press tror jag inte funkar 90 minuter. Nej, men det är så, det är enklare så, för grabbarna förstår inte om vi ska ha olika sorters press och så. Så absolut, så vi torskar på torsk och torsk. Fick en liten skada och så missade jag 2-3 matcher, men sen kom en Ajax-match och fick någon matchens lirare och så några glimt här och där, men sen kom vi till playoff liksom, att vi skulle stanna och
bij de tweede paal Bowie voorzet Benschop en daar is hij voor de Graafschap Nabil Bowie en het staat gelijk in Rotterdam.
Så borta gör jag 1-0 och ett bortamål i lite som Champions League. Och så hemma sista matchen liksom, alltså vi ska stanna liksom, vi har 1-0 borta. Så i 60:e byter han ut mig. Alltså så här, och då jag, du vet, jag vill vinna. Alltså jag har absolut inga problem med att bli utbytt, men jag vill vinna. Jag vill vara på plan också när vi vinner så jag kan bidra. Men jag tror att han var lite nöjd för tidigt, så 60:e började han byta ut mig och en annan, och så kom det 2 mål av de här Sparta Rotterdam, minns jag, så att då åkte de ut tyvärr, eller vi åkte ut. Och då stod jag där i sommaren, för jag visste att sommarfönstret är lite mer öppet än vinterfönstret. Man kanske har lite mer alternativ och så. Men egentligen så ville jag liksom, jag ville bara, när jag kollade tillbaka så här så såg jag mönstret att stanna kvar i ligor och så, det kanske inte... Kanske istället för att gå till Hamburg kanske man hade kunnat gå till ett topplag i en mindre liga. Kanske det hade gått på ett annat sätt. Men jag ångrar inget jag har gjort. Jag har lärt mig av allt jag har gjort. Liksom. Och det som ändå har hållit en levande, det är att när jag var i Hamburg så min bästa match var mot Bayern München. Och Bayern München är ändå ett bra lag. Liksom. Och när jag var i Holland så min bästa match var mot Ajax när de gick till semifinaler i Champions League och allt vad det innebär. Men då förstår man ändå att det kanske inte är bara mitt fel, liksom, om du förstår vad jag menar. Ja. Så man får lite så här glimtar här och där. Så kom jag hem till AIK, visste att frugan var gravid. Jag behövde lite stabilitet och det har ändå funkat varje gång jag har varit i AIK. Och ja, det blev ju rivstart direkt i här och sen var det Europa. Det blev ganska tufft för mig. Matchningar i veckan och in och ut, 3 matcher i veckan från att ha kört en månad med kompisar i Mälarhöjden, Bredäng liksom.
Så ja, det var en hyfsad uppväxling.
Ja, exakt. Så att, men när det blev tuff matchande och sen hamnade man på mittfältet och blev det mer löpningar och så att mer spring och ja. Och sen kom skadan mot Göteborg och så, det är lugnt, en liten sträckning och ja, så skulle man bara spela klar säsongen. Jag minns jag hade möte med Rickard en vecka innan jag skadade, men jag förklarade att det är nu allt ska ut liksom. Alltså nu är allt som jag jobbat för en riktigt bra försäsong och så kör vi liksom.
Men om du ser tillbaka på, jag menar det är ju då nästan 5 år sedan du lämnade AIK för Saudiarabien, för att du inte ångrar någonting. Vad kan man liksom... Vad är det du har lärt dig just att välja när det gäller att välja en klubb och hur man ska göra?
Alltså grejen är, det beror ju lite på hur du är som spelare. Jag skulle kunna säga att istället för att nu när jag förklarar för dig hur valet hamnar på Saudi, alltså mitt förstahandsval var ju inte det, men om man ser över de alternativen jag hade så blev det och sen blev det ändå bra efter 4 månader, om du förstår vad jag menar. Ja. Men kanske då, istället för att man kollar läget i Hamburg liksom. Men det är svårt att se om en tränare ska få sparken liksom. Men kanske gå till en mindre bra liga fast topplag. Exempel nu, vad ska jag ge för exempel? Kanske istället för att gå till Hamburg så kanske du går till PSV eller Feyenoord eller Ajax eller Anderlecht. Eller, du förstår vad jag menar, ja, en lite sämre liga. Än...
Ja, snäppet ner liga men topplag helt enkelt.
Ja, speciellt som en ytter. Du vet, jag ska jaga topplagens ytterbackar när de har boll hela tiden. Hänger du med?
Ja,
så att kanske bättre att gå till en lite sämre liga fast bättre lag och vara... och få det och kunna visa det jag är bra på liksom. För att,
men vilket ansvar kan man känna att man själv har som spelare när det inte lyckas?
Nej, jag sätter såklart allt på mig själv. Jag skulle ju bara kanske satte målet mot Bayern München, kanske det hade varit en helt annan historia. Kanske ja, jag lägger allt på mig själv. Men
är det så små marginaler när man är väl är ute liksom?
Nej, jag tror att det hade varit svårare att bänka mig om jag hade gjort mål då.
Ja.
Om du förstår vad jag menar. Då kanske jag hade fått en chans till, så kanske jag hade tagit den. För jag kände ändå att jag var i bra form. Så just då kände jag så. Men det gäller att ha bra folk runt omkring sig också. Som har erfarenhet, som kan ha koll på läget liksom. Men ja, jag har haft chansen nu när jag har varit skadad. Jag har 3-4 unga spelare som jag försöker hjälpa som är 14-13 år som spelar i olika lag. Så jag försöker förklara för dem.
Vad är de viktigaste råd du ger dem?
Jag förklarar så här att det är hur professionell man ska vara, alltså när det gäller allt utanför. Jag förstod det väldigt sent, hur man ska ta hand om sin kropp. Det gäller att ha bra folk runt omkring sig. Absolut, du behöver rådgivare, men i slutet av dagen, gör du det bra så kan man ha vem som helst liksom. Du kan ha din pappa liksom. Och jag tror att de 3-4 bästa spelarna i världen har sina föräldrar eller sina bröder. Så det viktigaste är att leverera på plan. Det är inte så viktigt allt annat liksom. Ja, lite mer sånt.
Hur vet man att man har bra eller dåliga rådgivare? Det måste vara jävligt svårt att veta när man är 20 år liksom.
Ja, så grejen är, som ung så går man mycket på vilka spelare rådgivarna har haft och vilka transfers de har gjort. Det är väl det man kollar mest på så, när man är ung och så. Tror jag.
Om du ser, har du gett upp liksom drömmen om en återigen ut i Europa?
Som sagt, får jag ut det jag tror jag kan, så tror jag att allt kommer komma av sig själv. Och hur långt det räcker, det vet ingen tror jag, bara Gud. Men mitt mål är att i alla fall få ut 100% av mig själv. Sen får vi se hur långt det räcker. Absolut, jag hade varit världens nöjdaste om jag skulle kunna få ut det. Och jag ska försöka göra allt jag kan för att få ut allt, om du förstår vad jag menar.
Ja. Stort tack för att du tog dig tid, så får vi hoppas fotbollen kommer igång så du kan få ut det.
Absolut. Tack så mycket.
Stort tack. Ha det bra.
Tack själv. Detsamma. Hej hej.
Och den är som vanligt producerad av Lionel Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt tar vi tacksamt emot alla synpunkter, tankar, önskemål eller idéer. Ja, till och med kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.